Hej och välkommen till podden Under körsbärsträd. I det här avsnittet får vi möta Susanne Åström. Susanne har jobbat som regissör, dramatiker, författare och teaterchef. Genom sitt engagemang och arbete har hon blivit en inspirationskälla för många. På 70-talet skrev hon tillsammans med Margareta Garpe de klassiska sångerna Vi måste höja våra röster för att höras samt Åh, åh, tjejer. Hon har skrivit och regisserat föreställningar både för vuxna och barn. 1975 startade hon Unga Klara som hon även var konstnärlig ledare för. Susanne jobbar fortfarande med teater. Senaste föreställningen som hon regisserade var Time Out av Lars Norén som går på Stockholms stadsteater nu. För podden berättar hon även om sin barndom och vad som påverkade henne så att hon blev den hon är idag. Det blev ett djupt, kärleksfullt och mycket intressant samtal. Då sitter jag hemma hos Susanne Åström. Hej Susanne.
Hej Frippe.
Hur är livet?
Ja, det är väldigt lätt att stressa upp sig och försöka göra allting på en gång. Så att jag är väldigt bra på att säga till andra, ta en sak i taget. Men jag är inte lika bra på det själv. Så just nu så tänker jag på ett par tappade glasögon som var nya och som skulle stämma med min nuvarande syn som jag har tappat. Och jag måste göra en lista och se vad jag har varit, vad jag kan ha tappat dem. Annars måste jag gå till försäkring och så vidare. Jag har så mycket sånt där som bara gaddar ihop sig just nu. Men annars är det bra. Det är väldigt roligt att ha gjort en föreställning som folk går och ser.
Och vilken föreställning är det du syftar på då nu då?
Ja, den heter Tamer och det är franska. Det betyder paus eller en...
Breakout.
Break, ja. Och det är Lars Noréns, en av hans sista pjäser.
Och hur, den går på Stadsteatern fortfarande då?
Ja, den går på Klara-scenen, men på ett lite speciellt sätt. Man måste söka upp föreställningen och gå och ställa sig på ett annat ställe än man brukar när man går till Klara-scenen. Och så händer det någonting, jag kan inte berätta hur riktigt, men det är lite ovanligt. En del människor säger det här har vi aldrig varit med om.
Nej, och jag var ju faktiskt och tittade på den här föreställningen. Jag ska inte berätta vad som hände, men jag kan säga att i början där så var det lite, folk blev lite... förvånade lite. Vad händer nu? Vad är det här?
Ja. Och biljetterna man har. Men så här kan man väl inte.
Nej.
Och sådär. Men det fungerar.
Ja, och det var väldigt fin föreställning också. Jag är ingen teaterkritiker. Men jag kände mig privilegierad av att sitta och titta på den.
Ja, det är underbara skådespelare. Det är det.
Men vad jobbar du annars med nu?
Tre saker jag försöker att tänka med en strategi för en film som jag håller på med länge. Som handlar om modet att skapa. Och sen så ska jag sätta upp en grej på Dramaten och den pjäsen skrivs. Och jag vet vad den handlar om, men jag har inte sett den färdiga texten. Det är Erik Uddenberg som skriver den och vi är väldigt intresserade av konspirationer. Så han har intervjuat massor av människor. Så det ska få form så att säga. Så att jag sätter igång en process där. Filmmanuset har jag väl hållit på med i massor av år. Och jag också skrev en bok innan som den delvis också bygger på.
Vilken bok var det då?
Ja, det var en bok som heter Vem tror hon att hon är? Susanne Åström.
Din självbiografiska bok då?
Just det. Och det är en större bok med flera perioder, en barndomsperiod och en, kan man säga, en jämlikhetsperiod när jag var feminist och skapade feministiska organisationen Grupp 8. Jag är en av dem. Och sen är det åldrandet då som jag är i nu.
Det är faserna. Men du nämner din barndom då. Du växte upp i Stockholm då, eller?
Ja, jag är typiskt asfaltbarn.
Och så du hade varit i Stockholm varför?
Det var Stora Essingen och jag har fortfarande otroligt starka bilder, det brukar man ju ha, av det samhället. Det var ju byggt så att det var både rika och fattiga är en blandning. Mm. Så på andra sidan vår gata var det rikisarna och deras snygga villor eller deras funkisvillor eller så. Och på andra sidan var det låga hyreshus, där bodde vi. Mm. Jag tror nog att vi tyckte att vi hade det lite bättre ibland.
Men ni lekte med barnen?
Det var, ja, det var det. Var det. Ingen... det var det vi lekte med varandra, så att man hann förstå att det är inte så enkelt.
Nej. Det är bara människor liksom.
Det är bara människor.
Och framförallt barn då?
Ja, och simbassänger som några har men andra inte. Men man hoppar i ändå.
Så de hade simbassänger redan på... Är det 50-talet vi snackar nu? Eller?
Vi snackar om 50-tal.
Mm. Då hade vi simbassänger på Stora Essingen. Några villorna där, eller?
Några hade det.
Men hur han var du som barn då annars?
Jag tror att jag var en slags regissör. Jag ser mig utifrån som en som sätter igång grejer och bestämmer grejer men inte har alla de bästa idéerna. Det har kanske gänget. Mm. Men att jag driver saker väldigt tydligt, det ser jag tydligt att jag gör. Mm. Jag till och med lärde en tjej att vinna någon skridskotävling fast jag själv inte ens hade skridskor.
Men det låter som en typisk regissör och
typisk
projektledare.
Regissör. Ja, kan man säga. Vi hade inga namn på den saken. Men jag hittade på grejer.
Mm. Var du duktig i skolan också?
Jag trodde det, för att jag gick i en skola utan betyg. Och vi trodde alla att vi var oerhört begåvade. Och det sa jag gärna till mina kompisar, att jag har stort A i allting. Men de blev ju galna. Det kunde man inte ha, trodde de. Och det hade de rätt i. Men det var känslan. Den här skolan var en privat skola. Men en fattig idealistisk skola som hade som idé att barn är mirakulösa. Okay. Och i den överdrivna självbilden var jag ganska länge övertygad om att jag var jättebra. Mm. Sen så tog jag mig så småningom in i det vanliga skolsystemet med betyg och sånt. För det gjorde jag när jag var i 15-16 års ålder. Och det var ju en smärre chock att upptäcka liksom, hur det var. Det var manipulerbart på den tiden. Det var inga nationella prov eller någonting sånt. Men det var ju något helt annat. Det som Kristofferskolan gjorde för mig och för många av mina kompisar, det var att ge oss en känsla att vi var någonting att räkna med. Mm. Och det var väldigt bra.
Och det blev någon slags grundtrygghet då kanske också?
Det var den grundtrygghet jag hade. Jag hade en tvärhand hög lärarinna från Norrbotten som var kommunist. Mm. Och trodde på rättvisa. Men hennes bästa vän kunde vara en högerkvinna i samma pedagogiska trosystem så att säga. Mm. Så att det var väldigt brett mellan lärarna. Det var inte en... De hade Rudolf Steiner som sin pedagogiska guru. Mm. Och han visste ju ingenting om puberteten. Så där kom slitningar. Mm. Men som barn var det en väldigt bra miljö.
Mm. Och hade du något så skolämne som du hade som favoritämne? Eller som du var bäst i? Och...
Nej, jag var bäst i allting. Så allting var favorit. Ja, ett tag tänkte jag bli fysiker. Jag hade en fantastiskt bra fysiklärare som gjorde laborationer. Det verkade väldigt spännande. Eller varför inte gräva sig in i biologin och bli veterinär? Alltså det fanns så många uppslagsändar. Mm. Fast vi spelade teater och blåste flöjter och lärde oss dikter och språk, så var det inte uppdelat intressemässigt. Som barn tänkte jag inte så. Men jag gick på någon gratis teater. Det gjorde jag i stan.
Mm. Mm. Och, men fanns det kultur i hemmet annars?
Ja, mamma, det kan man pappa säga. Min mamma var hårt driven. Alltså hon var en verkligt skärpt kvinna. Mm. Böcker överallt och hennes vänner var alla intellektuella. Hon skrev och var kulturjournalist och filmkritiker.
Det var hon som hette Gerd.
Mm.
Och din pappa, han var?
Han var naturligtvis inte, jag höll på att säga, flykting. Det är ju inget yrke. Mm. Men det är, man måste nästan se det som ett tillstånd som man måste ha goda nerver för att klara sig. Det var svårt att få jobb, även då. Fast det behövdes händer och fötter överallt. Så var det svårt för en flykting. Han kom från motståndsrörelsen mot Hitler.
I Tyskland, så han hette Karl?
Han hette Karl Otto.
Karl Otto, ja. Och därifrån ditt efternamn då förstås?
Ja. Mm. Osten, han led ju av att svenskarna sa osten. Mm. För det betyder öster på tyska.
Ah. Mm.
Det är nach Osten, jag kommer från öster.
Men, så han flydde, han var motståndsrörelse mot Hitler och flydde till...
Ja, redan 35. Och jag har ju varit med i någon sån där pilotprojekt som heter Vem tror du att du är? Apropå titeln då. Och då valde jag att researcha lite på min pappa som jag aldrig lärde känna, som efter 3-årsåldern så han försvann. De skilde sig. Mm. Så då tog jag reda på att han lämnade Berlin 35. Då var han eftersökt av Gestapo. Mm. Han var med i någon vänstergrupp. Mm. Och jag har researchat honom mycket väl. Och det som jag inte visste, det har jag tagit reda på. Och han fortsatte till Tjeckoslovakien. Och han var snickare. Mm. Finsnickare. Och de byggde lönfack och hemliga saker. Och jobbade. Och sen så när tyskarna drog in 38 i Tjeckoslovakien, då drog han till Norge. Och så var han i Norge, så kom tyskarna dit. Så rymde han till Sverige nyårsnatten 41. Mm. Och då, och det har jag också följt spår av och träffat folk som tror sig minnas honom. Och då träffade min mamma honom i fängelse, eftersom man tog alla sådana motståndsmän på den tiden. Alltså svenskarna var inte så förtjusta i den aktiva motståndsrörelsen, utan lutade ju till att inte reta upp tyskarna, nazisterna. Men i alla fall så hjälpte hon honom i fängelset och översätta och hitta kontakter och byråchefer och allt det där man måste kunna ha lite kontakter och ta sig ut och ta sig vidare. Och sen fann de varandra. Jag har skrivit ett filmmanus och har gjort en film på det temat, mamma.
Mamma, ja.
Mm. Och där finns, har jag konciperat mig själv på köksgolvet.
Mm. Ja, men jag tänker liksom, din mamma och pappa, och de skilde sig tidigt.
Ja.
Och hur, du bodde hos mamma eller bodde hos pappa?
Jag bodde hos mamma och med min syster. Tills hon, efter en konflikt med mamma, flyttade hemifrån.
Ja. Och din mamma, Gerd då? Hur?
Ja, nu finns
hur mådde hon? Man säger, titta på,
hur sett. Mådde hon? Oj, hur mamma mådde. Ja, det visste man inte.
Nej.
Hon jobbade jämt.
Mm.
Och jag tror inte jag sysslade med den frågan överhuvudtaget när jag var barn. Mm. Hur hon mådde. Utan hon var ju bara en avlägsen stjärna som kom och gick. Vi hade då hembiträden som såg till att vi fick mat och sånt. Mamma jobbade hårt. Alltså, det är ju inte lätt att vara journalist nu. Det var inte lätt då heller. Väldigt dåligt betalt. Men hennes mående kom att innebära att hon upphörde att fungera som journalist och fullfölja kontrakt. Utan hon blev sjuk och hamnade till slut i sluten vård.
Mm.
Men innan dess, långt innan dess, så var hon en väldigt skärpt filmkritiker. Jag har ju läst allting som hon skrev. Och hon skrev också i flera tidningar. Hon var väldigt självständig och rolig stilist. Och nu har ju en filmkritiker som heter Jan Lumholt skrivit ett vackert porträtt på henne och hennes generation. Innan, så att säga, det här 60-talet som alla vet någonting om. När alla var radikala och det hände så mycket. Så var det ju människor som höll på med konstproduktion, film och litteratur och poesi. Och hon var någon slags själ. Alltså hon har varit med om detta fruktansvärda. Född före första världskriget. Sen ett krig till. En hel generation vänner bara döda. Hon skulle ha filmat i Frankrike. Det var ju mycket av hennes drömmar som krossades av de här krigen. Som en hel föräldrageneration. Så fruktansvärt att tänka sig. Men de var ju tvungna att ändå försöka ta sig samman och jobba. Och de, ja. Så då har Jan Lumholt gjort en essä om henne i en bok som Timbro har gett ut. Ett avantgarde alltså som fanns. Och jag tycker det är så kul att någon annan upprättar henne. För att jag har pratat mycket om hur det är att vara barn till en sjuk person. Det är ju, har jag ju haft en annan anledning att prata mycket om. Men som yrkeskvinna var hon ju en mycket märkvärdig person.
Men att vara barn till en mamma som har psykiska, inte mådde bra helt enkelt. Var du rädd för henne? Slog hon dig? Vågade du ta hem kompisar och så?
Jag tog hem kompisar tills det blev för konstigt. Och hon var väldigt generös och tillåtande och lät oss leka med sina kläder och så. Så att det fanns något väldigt tjusigt över henne, att inte hon var så där tråkig förälder. Men sen när hon när det blev allt för gyttrigt och tjafsigt kring mig, så tror jag att jag flyttade ut på gatan mera, om vi säger så. Och undvek att dra in mina kompisar i det som höll på att bli liksom uppenbart även för mig, att här var inte bra. Mm. Ja visst, hon kunde nypas och smälla till, fast det var inte hennes ideal. Hennes ideal var att sätta mig i en jättebra skola och min syra i en annan jättebra skola. Vi skulle inte bli slagna och vi skulle få självkänsla. Men det hon gjorde var, det var en form av rester av hennes egen auktoritära uppfostran som hon hade varit utsatt för. Stod inte ut helt enkelt med uppkäftiga ungar, och det var jag nog.
Var kom hon ifrån?
Hon kommer från en övre medelklass i Göteborg. Mm. Okay. Så hon var uppvuxen också med, inte med någon närhet till föräldrar, utan med hembiträde.
Men din pappa, fanns han där när din mor mådde dåligt?
Eller? Nej, jag tror att de mådde dåligt båda. Och det var två deprimerade människor som skilde sig. Så tror jag det var. Och man kan se pandemin, eller jag vet inte, men om man har vänner som är på flykt, så vet man att det är ohyggligt tungt och svårt att vara flykting.
Fruktansvärt.
Ja, så att det är saker som, jag vet inte vilka som överlever det. Alla de här nu som har lämnat kvar människor i Ukraina och ska bo här och starta, man försöker föreställa sig detta. Jag vet att min pappa fattade beslutet att aldrig återvända till Tyskland. Att han hade förlorat sitt hemland, sitt språk. Han drömde om att sticka till Amerika. Det blev inte så.
Han åkte aldrig tillbaka till Tyskland då?
Nej, han gjorde något besök. Han hade ju sin mamma
kvar. Men har du släktingar kvar i Tyskland som du har
kontakt med? Ja, jag hade min farmor då som var kvar under kriget i Berlin. Men jag träffade aldrig henne.
Fanns det några andra, jag tänker mamma och pappa inte var så närvarande, fanns det någon annan vuxen i din närhet när du var liten som tog deras roll?
Ja, men alltså mammas vänner var ju kul. Och hon, när hon mådde bra, om vi säger när det fungerade, då hade hon ju roliga umgängen. Mm. Jag minns speciellt en som vi kallar Tigern. Han hade en stor familj och en boxer som var väldigt kul. En boxer som brukade ta upp ungarna om de föll ur sina våningssängar ner i, och brukar släpa upp dem i sängen igen. Alltså det fanns ju roliga personer i vårt liv. Men ju mer knäpp hon blev, om vi säger så, desto mindre, desto glesare blev det kring henne. Men hon hade en väninna som jag gick hem till och spelade piano hos. Jag bankade på hennes piano. Så att det var inte helt utan människor. Det var det inte. Och mamma hade ju ett charmant sätt att dölja sin ångest med, alltså hon var ju en väldigt vältalig person om hon ville. Hon kunde nog dölja sina sömlösa nätter och så.
Men vilken typ av, hade hon någon diagnos eller vilken typ av psykisk?
Ja, men sen talar man om schizofreni, det gjorde man ju alltid då.
Ja, det var den.
Men man kan säga att hon hade någon psykos, och förmodligen var den relaterad till både depression eller... Man kanske, idag kanske man skulle ha talat mer om att hon var deprimerad av sina krigserfarenheter. Det fanns liksom reella skäl, och man kanske, jag ska inte romantisera utvecklingen inom psykiatri, men det finns ju psykiatri som sysslar både med en form av terapi och behandling med moderna mediciner. Men på den tiden hon var inlagd var det så fruktansvärt grova mediciner. Hon svällde upp, eller ja, du vet, det var hibernal och det var såna här elektroschocker.
Elektroschocker, ja.
Ja, och det var så hon mådde inte bra. Jag frågade ju alltid, jag var ju barn då till när jag skulle se, när hon var på Beckomberg.
Men jag var på Beckomberg alltså.
Ja, men jag frågade ju då efter, får ni inga terapier och så. Och det var en avdelning som hon var på där de var väldigt schyssta mot henne innan hon kom till Beckomberg. Men de kunde inte behålla henne eftersom det var en genomgångsställe. Där ska man bli frisk, och blir man inte frisk så hamnar man i en låst situation tycker jag. Men bara på ett helt annat sjukhus, Långbro, så hade man ju helt andra synpunkter på hur man ska göra. Så att hon var ju lite, det var otur. Och jag kunde inte hjälpa henne. Jag förstod väldigt lite av det här. Och schizofreni då, det var en sån här slaskterm. Alla var schizofrena. Men någon typ av överkänslighet och depression, det kan man spåra i hennes historia. Självmordsförsök också.
Men när hon var på de där, så Beckomberga och Långbro, sa du, hur upplevde du att komma dit och hälsa på din mamma? Det är ju rätt speciella lokaler.
Ja, jag har själv legat väldigt mycket på sjukhus för att antagligen för att jag behövde någon form av vård som sjukhuset ändå på något sätt var bra för ett barn som inte hade så... Jag var inte omhändertagen på ett bra sätt. Så att jag kunde tycka att ligga på sjukhus för en eller annan åkomma som jag hade när jag växte upp. Det var ganska mysigt. Mm. Så jag har aldrig haft den där känslan av skräck. Men Beck och mig var ju annorlunda eftersom människor med utlevande galenskap som kastade grejer och vrålade och sådär. Då minns jag min mamma att hon tyckte att det var... Att hon himlade med ögonen och menade att de var knäppa. Att hon lekte den där leken att jag är inte som dem. Och det är väldigt brutalt tycker jag, hela vår mentalitetshistoria. Hur vi behandlar människor. Men hon blev friskare när hon blev kroppsligt sjuk. Det är en märklig sak. Att när hon sen fick cancer så var det sån enorm energiåtgång att klara livhanken. Så att hon kvicknade till i kontakten. Annars var hon så sluten. Det var väldigt svårt att få kontakt med henne.
Mm. Mm. Det har varit väldigt jobbigt för dig då, som barn förstås.
Nej, jag tror jag faktiskt... Här har jag ju omvärderat väldigt mycket. Jag tror att barndomen är någon slags passage. Och man betraktar det som man får som någonting som... Så är det bara. Och det är ganska bra för att vi vet ju att vi ska bli framgångsrika Hollywoodstjärnor. Eller vi ska bli större än Greta Garbo. Eller, vi vet ju det. Så att vi tar oss igenom det mesta med våra fantasier. Och jag var alltid tillåten av henne att fantisera. Eller gå på bio. Eller, så att... Mitt försvarssystem, det är väldigt välutvecklat. Så jag kan tycka, ungefär som i boken, att det var ganska rolig barndom med mycket händelser och så. Det var obegripligheter, absolut, men det är ju alla barndomar. Helt obegripliga händelser som vuxna gav upphov till. Man förstod ju inte ett dugg av deras handlingar. Men det var också delat med andra barn. Utan i mitt fall var det så att jag hade det ganska bra i mina små gäng. Det var så jag klarade av det. Vi lekte.
Och i gängen då? Var du ledare där? Eller var du...
Jag var en drivande person. Men jag säger igen. Jag behövde inte ha de bästa idéerna. Bara jag kände igen dem.
Vi pratar om fantasi och sånt där. Hade du livlig fantasi som barn?
Ja, men det har alla barn. Om man inte har bankat. Okay. Ja, om man inte har bankat dem redan från början. Och sett till att de inte utövar det. Men jag menar... Fantasi är ju egentligen bara bearbetningar av problemställningar och de löser man lätt innan man har lärt sig att det går inte eller det är meningslöst eller det måste vara vissa värdesystem. Många barn har livlig fantasi och om de råkar ha otur så blir den förbannade, så ordnar man upp den för mycket. Det är ju tråkigt att börja i skolan och få reda på att så är det inte eller du har fel. Eller så här ser det inte ut och du tecknar fel. Sånt var inte jag utsatt för. Jag var utsatt för att det jag uttryckte var riktigt. Och det borde alla barn mötas av.
Och det har gett dig kanske någon stark självkänsla?
Det tror jag.
Och så du har mycket att tacka från den tiden då? Förstås.
Ja, jag tackar bra lärarkärlek. Mm. Mm.
Men gick du på gymnasiet sen efter grundskolan?
Ja, sen gick jag på enskilda gymnasiet och det var ju en helt annan hierarki. Det var ju engelsklärare som kom i sportbil och kanske någon lärare hade kanske en stor schäferhund framme vid katedern när man skulle hämta sina uppsatser eller sina skrivningar. Det var liksom en mer disciplinär energi. Det var många överklassungar som måste ha betyg för de hade inga. Jag gick där på grund av att jag fick en släkting att betala en vanlig skola så att jag skulle kunna få betyg och ta mig vidare till gymnasie och universitet.
Ja, och men vad gick efter gymnasiet? Vad hände efter gymnasiet då? Då det universitet.
I gymnasiet som var en väldigt speciell historia för att jag och barnavårdsnämnden, vi ingick i en pakt där jag gick bakom ryggen på dem. Mm. De tänkte sig, vi ger henne realen. Och jag tänkte, jag tar mig till studenten till varje pris. För jag kan inte börja jobba, det går inte. Mm. Min mamma var försvunnen också. Och det var väl liksom en krisperiod i mitt liv. Där någon måste ta hand om den här ungen. Och jag bestämde mig för att med alla näbbar och klor byta mig fast i den här internatskolan, Viggan. Mm. Det var en modern skola med moderna lärare och så. Och sen hade jag en bra rektor som tyckte, ja, han drog väl rätt slutsats att jag hade läshuvud. Mm. Så jag tog mig till studenten och hoppade över någon klass också och sådär. Och min syrra hjälpte mig att läsa franska och latin över någon sommar och så. Så att jag tog mig igenom det där och kom till Lund där jag, och det är ju den stora turgrejen i mitt liv, där jag marscherade in på studentteatern och fick bli regiassistent till en väldigt märkvärdig regissör och lärare som heter Ulf Gran. Och han tillät mig att göra mina första lärospån då som regiassistent. Och sen gav han mig en pjäs och sa, den här ska du sätta upp. Och det blev så lyckat.
Vilken pjäs var det då?
Ja, den heter Akt utan paus. Det låter som en typisk 60-tals titel. Men den handlade om atombomben och det var lycka för jag hade suttit utanför en massa ambassader och demonstrerat. Jag var övertygad pacifist och aktiv mot atombomber. Mm. Och det här var en sån pjäs, en verkligt tematisk aktivistpjäs. Och jag fattade precis hur jag skulle göra den och det blev bra. Mm. Jag har ingen aning om jag gjorde det. Det var på, ja, alltså jag hade det bara. Jag visste det där hur jag skulle göra. Så det blev en succé så att folk kom och såg den där. Då förstod jag att teater måste handla om någonting och människor längtar efter det. Och om man har tur, jag säger bara, om man har tur så kan man läsa tidsandan. Mm. Det är klart att vi spekulerar också, ibland händer ingenting. Mm. Publiken uteblir, de tycker inte alls att det där var intressant som man själv tycker. Men i det här fallet så hade jag liksom, det var rätt, temat var rätt. Och jag satte upp det med 5 briljanta kvinnor i min egen ålder. Bland annat Agneta Ekmanner som jag sen jobbade med flera gånger. Och Marianne Arne var med som blev filmregissör och var min kompis. Så det var liksom en väldigt stark ensemblegrej. Och då blev det, då hade jag hittat min grej. Då hade jag, det var det här jag skulle hålla på med. Så gjorde jag det.
Mm. Och parallellt med det här, du fick barn väldigt tidigt också, eller?
Ja.
Var det samma veva där?
Ja. Eller? Jag blev också med en gång och bestämde mig.
Hur gammal var du när du fick första barnet?
21.
Hur var det att vara så ung mamma då?
Ja, kul. Och sen så, det var roligt. Och jag bestämde mig för att aldrig gnälla över det och klaga över att jag måste avstå från någonting. Utan det här var ju då liksom ett val. Och jag tror att det följer en ganska naturlig grej. Att om man har haft en risig uppväxt vill man bli flera. Så var väl inte så mycket ädlare motiv än så, men jag var ju väldigt stark och kunde sova överallt, så att då överlevde man det där med att ha en och sen var det att hennes utveckling ledde till nya insekter, så alltså hennes värld och hennes växande var ju otroligt intressant. Hennes språk när det började komma, hon diktade. Och man fick syn på konflikterna i en liten människans liv. Och så det var som om vi följdes åt. Mm. Och det är väl det bästa med föräldraskapet är om man kan det.
Jag tänker, vad studerade du i Lund?
Jag pluggade konsthistoria och litteraturhistoria.
Konsthistoria och litteratur. Och så fick du regissera den där föreställningen då. Och så blev det mamma nästan samtidigt. Allting hände där. Och sen
allting genast.
Allt på en gång?
Ja.
Och hur påverkade det ditt liv totalt liksom?
Ja, det har det gjort, men jag har alltid sett till att inte skylla på något utan tänka, ja men det är så här. Jag har haft väldigt bråttom.
Mm.
Och gjort många saker på en gång, och är det någonting jag nu säger mig att det behöver inte gå så fort. Men jag har inte ändrat mig så mycket som jag borde.
Mm. För mycket på gång samtidigt kanske.
Ja, kan man säga.
Sen var det med efter det där, sen kom du igång med fria teatrar och sånt där. Jag vet att Fickteatern var en av de första, eller?
Nej, det har blivit faktiskt inbjuden till Teater 23, heter de.
Mm,
det var 33 platser, och ja, det kändes som Hollywood hade ringt när de ringde.
Mm.
För att det var så bra teater de gjorde. Det var Per Olin som ledde den teatern då. Alltså det var väldigt fina uppsättningar, och jag fick göra några bra arbeten där. Och sen så träffade jag Hans Hellberg.
Mm.
På Narren, och det var också en viktig person, och hela hans kontakter med det amerikanska avantgardet. Mm. Det var mäktigt. Så hit till Narren, alltså i Stockholm, kom killen som gjorde den första versionen av Hair.
Mm.
Tom O'Horgan, och han hade ett kollektivt sätt att jobba. Helt annat sätt än vad man hade lärt sig hittills. Där regissören talar om och sådär. Mm. Utan alla var på golvet. Och
gruppteater
det var
liksom.
En riktig gruppteater. Mm. Det var ju Hasses vision.
Mm.
Även om Hasse inte kunde riktigt släppa sin auktoritära roll, så var det här någonting helt nytt.
Mm.
Så det var nya tider. Det här var ju liksom 60-talets mest produktiva grejer. Det som var den stora stjärnan för mig, det var ju egentligen Moderna Museet och alla de utställningarna från 64 till framåt då. Alla de här enastående utställningarna.
Mm.
Eftersom jag då var konsthistoriker, så var det ett avantgard som jag förstod.
Och sen, det var många fria teatergrupper där under 60-talet.
Ja, vi startade då. Jag var tvungen att bryta mig loss från elaka Hasse.
Mm.
Han var verkligen taskig mot mig. Och istället för att ta det som någon evig förbannelse för kvinnor, så bestämde jag mig för att flytta mig från, ta några av hans bästa skådespelare och starta en grupp.
Mm.
Så vi söndrade oss, så att säga. Och då blev vi Fickteatern och började turnera över hela Sverige. Och det var grunden för allt vad jag sen lärde mig, kan man säga.
Och i Fickteatern, det var Lotte Ejbrandt och Gunnar Redander.
Ja, och Leif Sundberg inte minst. Okay. En enastående både scenograf och skådespelare. Så att vi rände rike och gator och torg och ABF-lokaler och skolor och fängelser och allt som vi ville undersöka. Alltså där vi kunde hitta vår publik. Och så det var, vi upptäckte både Sverige, och det var också en ställningstagare för det väldigt tydliga klassamhället. Det kom ju en låginkomstutredning då som visade som gjorde att Göran Palm, en poet, gick in i fabriken och undersökte lönevillkor och så på och arbetsvillkor. Det var en upptäckternas tid. Vi reste runt, och för mig blev det så att jag var uthållig vad det gäller barnperspektivet, att jag tyckte att vi måste ta fram helt andra konstnärliga uttryck för barn och inte nöja oss med enkla klischéer. Barnböckerna var inte mycket att skryta med på den tiden. Nu finns det en sån rikedom, oj oj oj, på perspektiv, och det finns serieböcker och det finns olika tekniker och så. Men då var det så att det fanns klassikerna, det fanns de där stora intressanta klassikerna, och det fanns Sven Wernström, en väldigt socialistisk och agitatorisk och rolig författare som skrev Kamrat Jesus, och han ställde saker och ting på huvudet. Vi jobbade med honom och gjorde en enastående provokativ föreställning som heter Plugget, ett spel om plugget, där vi fick hela högstadier att marschera upp till rektorn och kräva reformering av skol. Alltså man tror inte det är sant, men 69, det var liksom såna här vågor av otillställdhet i utbildningssamhället. Det var det som resulterade i kårhusversionen också.
Mm.
Och ungarna är så intresserade av sin liksom faktiska situation. Det låg i tiden. Och då surfade vi på den. Och Sven skrev den där pjäsen för oss. Och vi spelade den i Auler. Mm. Så att det var ju tryck på de föreställningarna. När vi gisslade skolans klasssystem och elitsystem och betygssystem. Så vi var rebeller där.
Häftigt. Och sen jag gick ut på Stadsteatern där i början på 70-talet.
Eller, ja, man kan säga
hur gick det till?
Ja, den stora fenomenala teaterchefen Vivica Bandler från Finland. Hon såg ju oss spela i Helsingfors, för vi var i Norden också.
Med Fickteatern.
Så hon tyckte väl att det där var något. Så hon var väldigt snabb på att plocka upp saker som hon kände att det här var något nytt. Så hon frågade vad jag ville göra. Och då ville jag göra, nej, jag ville inte in på någon scen, nej. Jag ville bara fortsätta det här perspektivet. Så jag ville ut på ungdomsgårdarna och jag jobbade på ungdomsgårdar då. Och vi gjorde det. Vi gjorde en pjäs för ungdomsgårdarna och så en till. Och sen gjorde vi också en scenpjäs. Och sen gjorde vi en kretsteaterpjäs om porrindustrin. Vi fortsatte liksom att testa. Jag testade hur är tilltalet till vuxna? Hur är tilltalet till unga? Var ska man spela? Vi fortsatte med det. Och det var till henne jag gick med Margareta Garpe och sa, vi har en idé till en kvinnopjäs. Den som sen kommer heta Jösses flick. Och hon sa, ja, jo, ni kan få 17 föreställningar på stora scen. Och jag tyckte det var väldigt lite. Mm. Men hon kunde ju haft rätt. Mm. 17 var ju bättre än ingenting. Men den gick i 3 år.
Mm. Och i den föreställningen så var de här, då kom även den där skivan då, som ja. Hette Sånger om kvinnor.
Gunnar Edanders otroliga känsla för teatermusik är ju dokumenterad, men vi var väldigt fångade av Brecht-estetik och Eisler och det sättet att använda musiken. Det är inte musikal, men det är ett musikaliskt berättande där musiken är bärare av emotioner. Så det var en blandning av både agitatoriska sånger och personporträtt.
Men för jag vet just den där alltså musiken är ju väldigt fantastiskt välgjort, det är liksom orkester liksom, och sen de här texterna som är väldigt personliga och nakna, ja, liksom, så det är en häftig clash där på något sätt.
Ja, liksom. Man kan ta liksom en tidsvers, Jösses flickor, upp och fötter, där vi sätter tiden i de här olika epokerna. Och sen kommer det, nej, jag vill inte suddas ut för kärleks skull, även om han som suddar är öm och kärleksfull. Du ser mig, ja, och så vidare.
Tjejer
är en tidigare, det är, den var slutsången i den här ungdomsgårdsproduktionen, okay. Där vi ville få tjejerna att prata lite högre, för killarna tog ju alltid över snacket. Mm. Så vi körde ut dem och lät tjejerna stanna kvar och prata med dem. Så den hade med, tjejer, höj din röst. Alltså, det var väldigt viktigt. Så den blev mycket demonstrationssång och så. Så den har hängt med som en kvinnorörelsesång. Den har fått egna vingar.
Ja, men någonstans idag, det är ju liksom kult, många av de här låtarna och många generationer som har sjungit den där låten. Men om man säger 1972 eller vad, hur?
74 var Jösses. Och Jösses och den här Å tjejer kommer 71.
Hur pass spelades det radio eller fanns det liksom?
Vi fick en Grammis på Sånger om kvinnor som vi proddade. Jag och Louise hade satt samman de här sångerna i en sångbok och på den här skivan, och Gunnar var en av de mest flitiga kompositörerna. Vi hade ännu inte en sån rad eminenta kvinnliga musiker som vi har idag. Mm. Så att det gick inte att få ihop en verklig professionell skiva om man inte samarbetar med bra manliga musiker. Så det gjorde vi. Och Gunnar var en, och sen Kjell Westling var en annan till exempel. Och det var MNV. Va? Men nu idag så är det en helt annat läge. Men då, och även om det var så att den fina sångerskan Marie Selander hade var med i Nursery Rhymes, så var det inte till dem vi gick och gjorde det här, utan vi tog, för vi hade såna olika uttryck, utan då vände vi oss till Gunnar som arrade, och Leif Nylén står också för någon någon låt där. Och så arrades det. Och det har nog att göra med min bakgrund som regissör. Att jag ville ha top notch på instrumentering och olika stilar. Jag vill inte bara göra en popskiva eller något sånt. Mm.
Men man tänker att om just den här tiden, kvinnosångerna här. Hur känns det för dig liksom, att du varit med och skapat en sån stor sak som har påverkat samhället och sagt många kvinnors liv liksom, till det bättre? Liksom?
Tänker jag på det? Att jag är en del av det som andra också har skapat. Samma, jag har varit drivande, men det är återigen det är många andra som har haft ännu bättre idéer. Och vi har tillsammans ändrat. Ja, jag ser inte mig som stickande upp här. Jag var en av dem. Och sen blev jag väldigt uttråkad av alla de där vänsterstriderna i grupp 8. Och att folk var så beroende av auktoritär analys och så. Så att jag gled mera in i den här kvinnokultur. Mm. Kunde vi samarbeta om projekt? Kunde vi stödja varandra när vi ville olika saker? Jag har inte varit intresserad av att definiera den rätta slags teatern. Eller den rätt... Alltså jag tyckte allt det där var så ointressant. Och det har att göra med min avantgarde bakgrund, att jag har bara velat vara först med någonting, det tycker jag är spännande, men inte att det ska vara det rätta.
Men först, du var ju mitten på 70-talet så startade du även, eller var med och startade Unga Klara.
Det var däremot ett otroligt viktigt beslut, för att något så låg status som att spela teater för barn finns inte. Jag säger att de som har hand om de yngsta barnen, de har lägst status i vårt samhälle. Så när man är i den här pissiga kulturvärlden bestämmer sig för att jobba för barn, det är frakt, då väcker inte det intresse. Utan det, då tänker alla på det, allt dåligt de har sett. Det gjorde vi också, så vi gjorde allt för att ändra den statusbilden genom att göra avancerade texter, ta vuxna konstnärer dit, bilda oss, utveckla samtalen kring det här. Mitt mål var att man skulle inte kunna se att det var en barnföreställning. Man skulle bara uppleva den. Barnen skulle uppleva ett fullödigt och intressant verk. Och vuxen skulle också tycka att det var intressant. Så att vägen var ju ganska knölig. Men så jag kom att tala om teaterkonsten. Konst för barn. Det vill säga, inte borsta tänderna är nyttigt eller var en snäll pojke nu. Och inget sånt där pedagogiskt sidomaterial. Utan var det en konflikt så var det konflikten och gärna ambivalens. Alltså två sidor av samma sak. Inga lyckliga slut. Ruggiga saker, men får gärna vara roligt också. Så humor var ju ett sätt att klara sig undan det här med att man skrämmer ihjäl dem. Vilket de vuxna trodde, men det har aldrig skett. Sådana skrämmande teater har jag aldrig vare sig sett eller gjort. Men vuxna är ju så rädda.
Men om vi återkommer till din mamma då, som låg på Beckomberga. Vad tyckte hon om din framgång som...
Hon upplevde ingenting av det.
Hon var inte närvarande på det?
Nej, hon upplevde ingenting av det. Hon lyssnade inte på någon skiva eller hon brydde sig inte om det, nej.
Hur upplevde du det? Var det jobbigt eller?
Nej, det var naturligt för mig. Hon hade aldrig varit särskilt intresserad av att promota mig som någon begåvad unge. Utan om de inte slog mig i skolan och det inte var värre än så och jag höll mig frisk, så var väl det hennes idé. Mm. Och sen att jag sen tog av och höll på med de där sakerna, det tror inte jag att hon kunde följa faktiskt. Mm. Hon hade nog andra fantasier och andra svårigheter som hon höll på att tänka på. Och att leva sig in i ett psykotiskt sinne, det är inte lätt. Men alltså det är någon som inte relaterar till verkligheten alls, utan är omgiven av skrämmande syner och annat. Så jag tror att det var helt långt borta från henne, det här med svensk skivmarknad eller teatervärlden. Hon föraktade också teater, det var ju det jag höll på med så mycket, det var inte hennes grej.
Men sen 1982 så kom en film också om din mamma då, som heter Mamma.
Då levde ju inte min mamma längre.
Nej, hon hade gått bort då.
Så att det var väl också en förutsättning att berätta om sin förälder och föräldern finns inte. Det är nog lättare.
Och hur kom den filmen till liksom?
Ja, det jag fick ju, det var ju en slump. Min syster och jag, vi är inte uppfostrade under min tonårstid ihop, utan jag lärde känna henne igen när jag var 12-13 år. Och sen har vi umgåtts, men i samband med att mamma och jag förlorade vår bostad och vi började åka runt och bo i olika hyresrum, då åkte min syster ut till vår våning och fann den här dagboken. Mamma hade instruerat henne att gå och ta vad du vill ha. Och då plockade hon med sig mammas dagbok. Och sen tog det en massa år innan jag fick den i min hand. Min syrra sa, den här kanske du vill läsa. Mm. Och då såg jag att där fanns en film om mamma. Och den handlar väldigt mycket om mamma innan hon blir mamma. Mm. Alltså den yrkeskvinna som jag kunde läsa ut. Vad hon hade för planer och vilka hon mötte. Och kriget var ju också en mötesplats för många skapande flyktingar. Och hennes möte med Brecht och, ja, och andra flyktingar. Mm. De finns ju där. Och vad hon jobbade med och hur mötet med min pappa i fängelset. Det tog jag fasta på. Sen gjorde manusförfattaren Tove Ellesen och jag grundlig research om svenskarnas inställning till flyende under kriget och så vidare. Så att när jag skulle gå upp och pitcha, som det inte hette då men som det var, för min film, så var det många som sa att det är ingen som är intresserad av en krigsfilm, men det visade sig vara fel. De gjorde bara en kopia, men den gick och gick och gick, den filmen, därför att både män och kvinnor var väldigt intresserade av den här perioden. Det var ju en hel generation som var ung då och kunde identifiera sig med att gå i Stockholm medan det bombades i Europa. Men vi har ju en parallell situation nu med Ukraina. Mm. Där vi på något sätt, mamma står framför en, i dagboken då, framför en sybörsaffär och tittar på någon röd dräkt och vill ha den då. Det är ju vår. Mm. Samtidigt som det är bara nyheter om bombningar. Den här konstiga saken att leva i vår värld med de där två dubbla liven. Det vi lever och att vi är trygga förhållandevis. Och i fred här i det här lilla landet, fast det var eftergifter. Och de vanvettiga förlusterna runt omkring. Och jag tyckte att det var intressant att försöka gestalta det. Så jag såg ju mycket film från den tiden. Hasse Ekmans Flicka med hyacinter och lite annat. Så att ljussättningarna och sättet att filma och så. Det var ju en väldigt jätterolig film att få göra som första film. Och den var också, jag filmade med franska skådespelare. Jag var i Frankrike och filmade med tyska skådespelare. Och så. Det var faktiskt ett stort äventyr. Jag trodde på allvar att den där skulle få Oscar i Hollywood. Så bra var den. Men då hade vissa ju inget om filmpolitik. Hur saker och ting går till.
Nej,
det är ju mycket, mycket lobbying. Jag förstod inte det. Jag trodde det handlade om kvalitet. Det är en bra film jag gjorde där. Man tänker sig, jag är 35 år, jag kan mitt yrke. Men jag blev inte roligt behandlad. Det tycker jag inte.
Men jag tänker den här, du nämnde dagböckerna. Hur var det liksom att titta din mammas dagböcker? Det måste ju liksom varit
djup. Ja, det är märkligt, för det är ju sanning. Mm. De finns ju där. Så det var liksom någonting man kunde spinna på. Det var som en mycket stark buljongtärning. Man var tvungen att göra hela jobbet runt omkring. Och fantisera och lägga till. Och bre ut. För det är ju liksom massor av manusider. Och massor av skådespelare. Och massor av miljöer kring naken svart text. Mm. Där hon citerar saker som händer. Någon tanke, någon lakonisk mening, men ändå så kunde jag följa henne från flykten från Frankrike på sista tåget hem, där hon blir förälskad i en annan man. Hon är fortfarande gift med min systers pappa och hon vill vara trogen den här förälskelsen, fast de aldrig hann konsumera, göra någonting av sin förälskelse. Han var på väg till fronten, och sen hur hon följer han dödslistorna och ser om han ska dyka upp där. De åkte väl flera dygn tillsammans. Mm. Och sen hur hon skiljer sig och lever som ensam mamma utan pengar. Ja, jag försökte göra klart för vilken stark stridande själ hon var i alla fall. Och det är rätt mycket film om filmen, hennes kamrater och så.
Men var det någonting när du läste dagböckerna, någon grej som du tänker tillbaka som du blev väldigt förvånad?
Ja, jag föds ju i slutet av dagboken, så att det är som om hon bestämmer sig, men nu ska jag bli lycklig, nu ska jag föda mitt barn. Och det är ju sån där löftes, amerikanerna går in i och det är väl så redan vid Stalingrad, så bestämmer sig väldigt många människor i Europa att göra barn, att nu är ändå ryssarna, besegrar ändå nazisterna, nu måste det vända. Och då föds det ganska många, vi är ju rätt många födda, vi är 44. Så det är ju en slags ljusning i Europa. Så det är en slags ljus i slutet. Och hon är väldigt gravid, och jag föddes inte förrän 3 veckor senare eller 2 veckor senare. Men det står liksom att ja, nu är det klart, nu ska jag födas. Det tyckte jag var väldigt starkt att läsa. Det måste jag säga.
Det var ju före allt så att säga för dig. Det var ju före du föddes liksom.
Ja, och hela tiden min analys av föräldrar är ju, vilka var de innan de blev föräldrar? Det var ju, de har ju haft massor av drömmar.
Men på vilka sätt är du lik din mamma då, skulle du säga?
Ja, jag har en lång vass näsa. och jag har nagellack som hon hade. Alltså jag har inspirerats av henne. Vi är väldigt klädintresserade. Hon var det. Hon var det tills hon blev sjuk. Då tappade hon intresset. Så att hon hade en väldig känsla för stil och detalj. Och det kanske är någonting som jag har plockat upp. Men olika, väldigt olika psykologiskt sett. Eftersom hon var en tillbakahållen och rätt förbittrad över manssamhället. Alltså. Men jag tycker det var något tjusigt av henne. Det är saker som jag har plockat upp som jag tycker är bra. Att hon kunde skriva väldigt positivt om Ingmar Bergman. Fast hon tyckte han var en skitstövel. Privat. Mm. Det där tycker jag är en enastående objektiv egenskap. Hon var en cool person på det sättet. Att hennes egna avundsjukan eller känslan av man är förbannad för att man blivit utsatt för saker. Det sopar hon helt undan inför kvalitet i ett verk. Och det där har man varit tvungen att göra själv, för att storartade konstnärer är ofta inte jättetrevliga människor. Det finns det, underbara människor och som är storartade konstnärer. Men det är så svårt att driva sina projekt så folk blir deformerade.
Men om vi hoppar fram några år senare, den filmen kom 82 om mamma. 86 så hade du en film som heter Bröderna Mozart.
Mm.
Som även fick en guldbagge och flera uppskattad. Och det var, den har ju blivit ihågkommen, för det var den filmen som Olof Palme och Lisbeth Palme gick på bio på den 28 februari 1986, när han blev mördad efter biografbesöket. Och det var väl ganska nära här, bara några kvarter härifrån.
Mm.
Minns du när du fick höra att Palme hade blivit mördad?
Ja, då. Och jag tror jag har berättat det här. Det här är en ganska söndertröskad historia. Jag vill inte ha med det här att göra överhuvudtaget då. För det ena hade inte med det andra att göra. Det var ju en film jag hade gjort, och sen så valde han mellan den och Mitt liv som hund. Mm. Han hamnade på den här och the rest is history. Men det var Arne Ruth, Dagens Nyheters chefredaktör på den tiden, som sa att jag kan inte undgå att bli ihopkopplad med det här. Du får bara hacka i det. Mm. Så att jag liksom var tvungen att sätta mig ner och tänka, ja, så oturligt var det. Men jag minns natten, för då hade jag repeterat en pjäs som heter Affären Danton. Så jag åkte taxi hem. Det var mycket snö och sent. Och då åkte vi förbi de här polisbilarna och ambulanserna och så. Och noterade det. Och sen så ringde den man som jag bodde med. Hans dotter ringde från London och sa, har ni hört att Palme är mördad? Det trodde inte vi på. Sen har vi ju hållit på med det där traumat alla i så lång tid. Med. Mm. Vi kände Palme lite grann. Jag kände Lisbeth som var en beskyddare av sådana här idéer för konst för barn. Och så. Hon var ju en väldigt vidsynt och engagerad kvinna vad det gäller barnperspektiv och konst för barn och så. Henne kände jag mer än själva ministern. Men som sagt, det har... Den filmen har för mig bara att göra med min glädje att jobba med teater, mm. man säger. Och den har mera med Bröderna Marx att göra än med Palme.
Nej, det blir liksom fel. Jag läste någonstans, att, eller jag hörde någon rykte om att Olof Palme hade varit erbjuden en roll i den.
Ja, men det var flera.
Det var flera?
Ja, så att det är möjligt att han hade lite extra intresse för att se hur blev det. Så att det blev den filmen, men det vet vi ingenting om.
Men hade han spelat teater annars någonting?
Nej, men jag använde mig av en annan person, Anders Claesson, i den rollen. Och det var ju en ordförande i kulturrådet då. Och jag satt och tittade mycket på Anders och tyckte att en sån, att han skulle kunna vara teaterchef. Så att det var en ledare jag sökte.
Mm. Ledare. Men jag tänker, du har ju också jobbat, som sagt, med Lars Norén som vi nämnde tidigare. Mm. Så hur lärde ni känna varandra och vad har ni betytt för varandra?
Jag tror att jag lärde honom en hel del om teater och han lärde mig verkligen någonting om text. Och det var 80-talet. Jag lärde honom att teater behöver inte vara film utan att det finns en teaterestetik, en lek, en rytm, en slags komediantisk idé. Det som han har blivit känd för är väl mycket de här uppgörelsepjäserna från hans barndom, alltså de här Kaos i Grannen med Gud och så. Men det som han slog igenom på var faktiskt de här två enastående pjäserna, En fruktansvärd lycka och Underjordens leende. Och då hade vi väldigt kul när vi höll på med det där, även om han var lite förskräckt över mina teateridéer. Mm. Men han var ju inte så lite järv i sina scenbeskrivningar, alltså om man läser hans sceniska beskrivningar så har han vansinnigt starka fantasier. Sen att göra det på scenen kan ibland bli övertydligt eller klumpigt eller för lyriskt eller sådär. Det gäller verkligen att hitta ett scenspråk och han har skrivit så vansinnigt olika saker. Han har skrivit 150 pjäser men på den tiden har han skrivit ett par med klassiska teman och med renässanstema. Och sen i mitt fall då så var det den moderna komedin. Man kan säga äktenskapsskildringar, parbråk. Det liksom, han hade uppfattat den moderna tidens attacker. Psykoanalysen är på scenen. Så att det var roliga tider tycker jag. Och vi umgicks lite grann i det där 80-talsflödet. Och sen bytte han spår och gjorde andra saker.
Ja, och men nu sitter vi hemma här i din lägenhet då, i Vasastan. Med väldigt stor och jättemysig olika rum här. Hur länge har du bott i den här lägenheten och vad har den betytt för dig?
Den här lägenheten bytte jag mig till från den lägenheten som jag hade bytt. Jag flyttade in i Lars Noréns lägenhet och han flyttade upp. På 80-talet.
Lars Norén bodde i det här huset också.
Nej, han bodde där han bodde och jag behövde bo någonstans och då flyttade jag in där och han flyttade upp. Mm. Och då var det som man gjorde på den tiden. Ett byte då med pengar. Men och sen så det var bara så och det var liksom på ett annat ställe. Sen hände olika saker och jag skulle flytta ihop med en man och då behövde jag på något sätt göra mig av med den jättelägenheten som jag ett tag hade som min dotters kollektiv bodde där och så. Och då byttes det till den här lägenheten. Och min mamma hade sagt, nu är vi tillbaka till mamma, att du ska aldrig göra av med en lägenhet. Så jag stannade inte kvar i den där tillfälliga ihopflyttningen med mannen då, utan jag behöll den här lägenheten. Mm. Så jag flyttade in här på 90-talet. Mm. Och jag har bott här rätt länge. Och först tyckte jag, varför har jag valt den här lägenheten? Min dotter fick en annan. Mm. Varför är jag här? Och jag har ju inga connections här. Men nu när jag bott här i 20-30 år, då, nu tycker jag att det här är precis ett bra ställe att bo på. Man känner ju alla saker.
Ja, och det är tyst. Och det är tyst. Och du jobbar här också.
Och jag jobbar här. Ja, nu jobbar jag här. Och efter pandemin blir man ju väldigt... Då börjar man flytta runt grejer och börja säga, nu måste jag verkligen acceptera att jag bor här. Mm. För först hade jag nog en lite flyktig känsla att jag bor här tillfälligtvis. Mm. För jag har flyttat många, många gånger.
Har du bott utomlands också?
Ja, kortare ständer har jag gjort. Jag har ju rest kolossalt mycket. Men nu med pandemin och alltihopa så har det blivit mer bofast, känns det som. Mm. Och det här valet att skaffa katt då, det var väl, den måste jag verkligen sköta.
Ja, vad heter din katt då?
Faso. Faso. Ja, du tittar på mig nu. Ja.
Men du har gjort så oerhört många saker och fått priser och filmambassadör och allt vad det har varit. Är det någonting som du är extra stolt över?
Ja, att jag tog mig till en gestaltterapiutbildning. Bara för att inte styra gänget utan för att kunna vara i gänget utan att vara rädd. För det är någonting med grupper att de kan krossa folk om de vill, om de vänder sig. Man måste på något sätt kliva in i gruppen lika sårbar som de är. Man kan kontrollera dem genom att aldrig gå in i dem. Mm. Men det vill jag inte, utan jag vill på något sätt utvecklas. Så då gick jag i hög ålder in i gruppterapi. Och då var mina lärare då i gruppterapi, de sa, men akta dig, det här är tuffa grejer, du kommer ju knappast överleva det här. Det kanske var för att göra det hela lite mer spännande, men jag blev oerhört arg, jag var 60 då. Och tänkte, vad fan, så svårt kan det väl inte vara att gå in i en utbildning. Men då var alla runt omkring mig, var ju i 30-årsåldern. Det var tufft. Det är tufft att... gå in i en grupp och blotta sig och begära hjälp av andra. Och så gestaltterapi är en existentiell terapi. Den handlar inte om att bota galna människor, utan den handlar rätt mycket om att se de möjligheterna vi har och jobba för det. Och utplåna det här självmedlidandet som vi har som ursäkt för att inte göra det vi vill göra. Det är väldigt vanligt att vi säger, det är ju ingen mening, och så skyller man på någon annan. Man brottas väldigt mycket med, jag vet att någon gång så var det någon som, det är många olika lärare då, mycket bra utbildning var det. Och någon gång var det någon som blev så trött på mig för att jag satt och byggde upp varför jag inte fick något stöd för en film jag höll på med. Och så nästan skrek hon till mig, vill du göra den där filmen eller vill du inte? Alltså... pressas på sina avsikter. Det är jag rätt stolt över, att jag liksom tog mig igenom det och sågade mig igenom mina egna rädslor då, och att jag skyller ifrån mig på andra och så, och tänka, nej, det här är inte vägen till utveckling. Jag måste, vilja det så måste jag försöka det och inte hålla på och skylla på alla andra. Sen är det väl bra om man ser strukturer. Det är svårare för vissa att ta sig fram till en andra. Det är massor av invandrare som inte har våra kontaktnät eller familj eller inte vet vem de ska ringa eller så. Det är orättvist. Om man bara utgår från att det är orättvist, så kanske man hittar ändå sin väg. Och det är inte bara orättvist, det är också lite tur. Och det är också att man verkligen måste vilja det. Och då kan man ha hjälp av en obarmhärtig terapeut som skriker, vill du eller vill du inte? Du måste bestämma dig. Annars kan man inte få göra det man som kostar massa pengar och sådär. Nu försöker jag hindra min katt Faso från att äta upp våra bullar. Jag sprutar lite vatten. Så, ja, det gillar inte du? Nej, gå härifrån. Ja. Nej, inte den. Stick.
Vi har ju pratat lite om vad som kommer hända härnäst, men...
Nej.
Vad är det som händer härnäst för dig annars nu här?
Näst, ja. Det händer någonting hela tiden. Jag gör planer framåt för en pjäs. Jag gör planer framåt för en film. Mm. Jag gör planer också för en operation. Jag gör planer nästan för allting, för små föredrag. Så jag håller liksom 5-6 alltså planer igång och försöker väva det till en möjlig någon möjlighet, och hoppas att jag överlever så att jag får göra allt det där.
Men Tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig.
Ja, tack.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hem och prata med dig. Och lycka till med alla projekten.
Tack.